Ja, då får ni vara välkomna till Emil och Henriks podcast avsnitt nummer 6.
Härligt, du var väldigt betonande på Emil där, gillar jag.
Jag kände att jag tänkte samtidigt som jag sa det, att vad är det vi heter nu igen? Just det, Emil och Henriks podcast.
Jag sitter och betalar räkningar samtidigt, det känns jävligt disträt. Heter det så? Disträt?
Ja, i bestämd form.
Ja.
Så heter det nu i alla fall.
Ja, skönt.
Jag är fortfarande lite snorig som du hör. Men det...
Ja, det suttit i. Ja. Jag går och väntar på att bli magsjuk. Vi har under jul här en efter annan fallit offer för magsjukan. Vi får se.
Det är inte roligt. Då är ju en förkylning faktiskt lite lättare att hantera.
Verkligen.
Jaha, det är väl bara att hoppa rätt in. Ska vi nämna något om julen? Har du haft en trevlig jul?
Ja, det har jag.
Den ska liksom.
Ja, verkligen. Mina föräldrar har också varit sjuka, så jag inte kan träffa dem. Det är lite tråkigt, men annars har jag haft det riktigt bra. Ja. Jag vet inte, den känns passé nu. Det är nyår liksom.
Ja, exakt. Vad heter den här tiden? Alltså, vad säger man till folk nu?
Mellandagarna.
Ja, men alltså, man säger ju god jul och sådär innan jul, under jul. Och nu känns det som att julen är över lite grann egentligen.
Ja, nu är det ju gott slut som gäller.
Ja, okay, gott.
Jag kör enbart gott slut nu.
Men så oerhört ödesmättat det att säga det till någon. Så här, jaha, gott slut.
Men det är ändå ett gott.
Jo, det är väl fint att man önskar slutet gott. Men, ja. Men det är så jävla definitivt. Lite Maja-kalendern. Ja, vi sitter ju åtminstone här i alla fall.
Ja, det var skönt. Vad skönt. Ja.
Jag har en grej som jag har tänkt på lite grann. Och det har med evolutionen att göra.
Oj, spännande. Tungt.
Ja, är du redo för min... Jag har nämligen...
Har du snöat inne på något sådär nu som du...
Alltså, jag tycker på något sätt att evolutionen är jävligt misslyckad.
Okej.
Okay. Alltså, man brukar säga så här, the survival of the fittest, och evolutionen skapar liksom det som krävs för att en art ska överleva.
Ja.
Och egentligen är det väl omvänt, att de som har vad som krävs är ju de som överlever, och det gör ju att de starkaste i flocken är ju de som liksom hinner fly, eller det är de som får mat och sådär. Och på det sättet utvecklas ju en ras eller en art att bli bättre.
Mm.
Det är ju gammal Darwin...
Darwinismen.
Darwinism, och det är ju skåpmat liksom ur evolutionsperspektiv. Men då tänker jag så här, det finns ju sjukt många arter och djur och grejer som har skitdåliga attribut. Alltså typ sticker huvudet i sanden. Så här. Jaha, hur blev det bästa alternativet? Jag kan inte köpa att evolutionen har valt vissa, typ en dagmask liksom. Vad fick den?
Ja, men alltså vet vi vad huvudet i sanden grejen är till för då? Så jag kan tänka mig att det är inte det den gör bara. Vi är ju massa sjuka saker också, eller hur?
Jo, men det är väl så här att vissa arter, jag tror, jag tänker på strutsen. Jag vet inte, det kanske till och med är en myt att strutsen gör det, men den kan ju inte sticka huvudet i sanden. Det finns säkert ingen art som ens gör det. Okej, vi tar något annat exempel. Men ta dagmasken till exempel. Den har ju ingenting att komma med. Den är ju värdelös ur ett evolutionsperspektiv.
Ja.
Om den har funnits i... Den har ju säkert funnits i hundratusentals år. Jag menar, maskar har väl liksom alltid funnits på något sätt.
Ja.
Och då kunde man tänka, kunde den inte fått lite klor eller någonting åtminstone efter ett tag? Alltså, pansarskal eller någonting. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, men alltså, är den mer till då för att andra ska...
Men då är evolutionen selektiv, att det är bara vissa arter som står under evolutionsperspektiv. Och vissa arter är gjorda för att vara mat, liksom.
Jag kan tänka mig att det är så. Men vart vill du hamna?
Alltså då är ju det som jag då har konstaterat i och med att jag inte tycker att evolutionen är så som man har liksom fått den uppmålad för sig. För jag har alltid tänkt att evolutionens roll är att stärka varje art.
Mm.
Ja, evolutionen ger mänskligheten en stor hjärna liksom, så att nu kan vi göra det. Och tigern, den fick vassa tänder och muskler och spänst och snabbhet och klor och sådana grejer liksom. Men vissa arter har inte fått någonting, alltså är ju den här selektiv. Och då tänker jag mer att evolutionen handlar om att skapa balans överallt. Så att om det är en art som är ganska tafatt, då får de se till att vara jävligt många istället.
Ja, just det.
För det finns ju massor maskar, och det som är lite fint med maskarna är att om någon tuggar av halva så växer ju ett huvud ut igen, och så kan den överleva liksom, bara han överlever lite grann så
Det är gott nog.
det går, och då kan den liksom återställa sig, medan det är ju inte en tiger. Om tiger blir av med halva kroppen så växer det inte ut ett ny tiger, utan den får ju liksom dö där då efter slagsmålet.
Men jag vet inte, jag har inte läst på allt om evolutionsteorin med Darwin, men står det någonstans att det inte är så då?
Nej, jag vet inte. Men alltså, Darwin har ju säkert någon schysst idé om det här, men jag tycker bara att det inte att det motsvarar bilden jag hade om evolution innan jag började tänka på att den är misslyckad. Alltså, för jag har alltid tänkt på evolution som att den gör en ras. Alltså den här bilden av att de starka överlever. Så är det ju inte, utan ser du bara till att du är många så överlever du också.
Men kan det inte vara en, och det där vi kom fram till att det var en bara en missuppfattning, att det är ett bevingat ord som har
Säkert.
gjort att vi, därför tror vi bara att det är så, för att survival of the fittest, eller vad fan det heter, har gjort det är så klatschigt och starkt, så att det är därför vi tror att det är bara så, men det måste finnas någonting mer i det som gör att.
Ja, och till exempel i en gnujord eller liknande så stämmer det ju. Alltså där är
Ja.
det de svaga och de små och de som är lite halta och lytta och gamla, det är ju de som blir uppkäkade liksom, och det håller ju jorden stark hela tiden liksom, för att det är ju självsanering på något sätt liksom, att de som inte hinner med, de dör ju, och det gör ju att de som får fortsätta para sig och vara bra, alltså, det är ju de som överlever liksom, och det gör ju att de fina egenskaper, eller de som är starka och snabba och allting, de överlever ju att skapa ny historia på något sätt liksom. Och här kommer ju mänskligheten in givetvis och blir en totalt avvikande ras eller art i hela evolutionsbiten. Vi har ju nu ställt oss över hela den här processen liksom. Och den här balansen som jag då pratar om, att evolutionen kanske egentligen motsvarar, den är ju helt bruten liksom. Vi anpassar oss ju inte alls till varken klimat eller geografi eller plats eller mat eller tillgång eller resurser eller sådär. Alltså vi skiter ju i allting som naturen.
Vi knullar i systemet helt enkelt.
Verkligen. Kanske provocerande för någon att höra eller någonting sånt, men vi håller ju alla möjliga människor vid liv, alltså även folk med svåra liksom handikapp eller allting sånt. Och det är ju sånt som naturen annars kanske sållar bort, för att de överlever ju inte liksom. Men vi
Nej.
har ju våran mänsklighet på något sätt, liksom medmänsklighet, så vi tycker ju att alla är lika, och då bryr vi dem. Blinda människor får ju också liksom skaffa barn och fortsätta våran arts överlevnad liksom. Det hade ju gått åt ganska snabbt kände man på savannen liksom.
Ja, verkligen.
Sådana handikapp är ju inte gjorda för naturen att överlevas på något sätt. Men vi har lyckats skapa ett system runt det där och allting sånt. Och det tycker
Jag
jag är.
tänker ofta på det med cancer till exempel, eftersom det är en sån sjukdom som tar så många om och om igen, och det kommer nya former hela tiden, och vi lyckas bota vissa former som vi forskat mycket på, och sen kommer en ny form av den, och så det är som en kamp hela tiden som vi lyckas liksom.
Mot allergier och mot saker som vi då liksom genetiskt, den här färgblindheten som ligger hos massa människor, att det liksom sånt ligger ju och blir med oss då hela tiden. Att folk ser dåligt idag liksom är ju ett resultat av att andra har sett dåligt,
Ja,
skitigt
precis.
och blivit, alltså att de fortsätter ju skaffa barn ändå liksom. Man ärver även negativa sidor, svagt hjärta, svaga grejer, kanske, ja, massa saker ligger egentligen liksom.
Om vi ska konkludera, inte det, komma fram till någonting, alltså hur långt tror du att vi kan gå?
Och det finns ju filmer om det här såklart, typ Gattaca är väl
Ja.
där de faktiskt tar upp det på ett lite så här mer problematiskt plan, där man kan då bli av med alla sådana här genetiska sjukdomar man kanske får vid födseln och ärftliga sjukdomar och allt sånt. Men till slut blir det i så fall en pengafråga. Att...
En klassfråga.
Ja, verkligen en klassfråga. Och det blir ju jävligt otäckt då, vart drar gränsen för dels vilka som får det och hur man får det, men vad man också kan ta bort. Alltså, du kan ju göra säkert en supermänniska som är kärnfrisk och immun mot nästan allting, och så fort det är någonting som är lite fel så går det ju att operera det bättre liksom.
Men anledningen till att man ser det som oetiskt, på ett sätt gör vi det nu med, bara att man inte gör det innan födseln, förstår du vad jag menar? Alltså, att vi, är det inte samma sak, tänker jag fel nu, men att man, vi preppar oss med mediciner och att man kommer undan allergier som vi sa, vi får cellgifter och blir friska från cancer och sådana saker. Är på ett sätt också en manipulering av, det var det vi snackade om när vi tog bort brosk i mitt knä, liksom, att man förändrar kroppen för att kunna överleva hela tiden.
Idag.
Är det mer omoraliskt att göra det innan man har fötts?
Det tror jag är väldigt speciellt att folk tycker generellt. Men jag kan tänka mig att det har lite att göra med att idag gör vi det ju ganska mycket avhjälpande. Medan det vi pratar om nu kanske i så fall skulle vara förebyggande.
Ja, exakt. Ja, det är sant.
Skillnad är att ta bort så att ingen kan få cancer är ju givetvis väldigt bra och proaktivt. Om man kunde liksom injicera något serum eller någonting när man var 1 år eller innan man ens har fötts. Att liksom, du kan inte få cancer för att jag har gett dig. Det är ju lite som vi gör med liksom stelkramp och allt det här. Vi har ju vissa saker vi gör oss immuna mot. Och hur långt kan vi sträcka det? Jag tycker ju egentligen att det låter som att man borde väl kunna få skydda sig mot.
Ja. Och det borde vara en rättighet att alla får skydda sig mot cancer om du kom på det, att det inte blir en klassfråga liksom.
Och då, det svåra blir väl då när det handlar om liksom förstärkningar på ett eller annat sätt. Alltså, om du nu har råd att liksom kanske genfixa innan du föds så att du har ett starkt hjärta.
Så man tar fram massa skidåkare som vinner massa grejer hela tiden.
Liksom, hur långt kan man gå för att ge, precis som vi avlar fram liksom köttkor och sådana grejer, liksom att du kan ju välja vissa drag som är så här otroligt bra just i det ändamålet liksom.
Vad tycker du då?
Jag vet inte, alltså jag tycker nog att man kan släppa lös det där rätt så bra, men att det kanske får kontrolleras lite mer från behovsnivå. Alltså, det som idag när folk ansöker om att få byta kön och sådär så krävs det ju någon form av utredning. Och lite så tycker jag väl att det här kan vara med. Alltså, på något sätt kan jag tycka att om man jobbar som snickare eller liksom något, jag vet inte vad, skogshuggare, då kanske man kan få syssla med någon form av doping liksom för att göra sitt jobb ännu bättre på något sätt. Alltså, förstår jag tänker.
Att inte behöva lida för att man har jobbet.
Nej, man liksom får hjälp då i sin yrkesroll att bli mer anpassad för det här jobbet liksom. Men sitter du vid datorn så kanske du liksom kan operera lite liksom bort mellanrummet mellan fingrarna eller vad fan vill jag, eller så här liksom längst in så du sitter med tangentbordet ännu bättre eller någonting så här, vad fan, jag drar till ett till finger eller någonting sånt. Alltså, du förstår att man förhöjer själva liksom där kunskaperna eller liksom förutsättningarna för det man håller på med.
Men då ville, menar du, att man gör det när man har väl kommit in i livet och man blir skogshuggare liksom? Är det inte så att du vill göra det på fosterstadiet? Tänkte att du fick höra att när dina barn föddes och så sa de så här, ja, nu har vi möjligheten här att göra det här fostrets hjärta extra starkt och det ger möjligheten för honom att bli bland annat skidproffs eller löparstjärna eller hur skulle du känna för det då?
Ja, jag vet inte. Jag tycker generellt sett, så som jag ser på mina barn till exempel, så vill ju jag att de ska få välja i väldigt hög grad själva vad de ska bli när de blir stora och vilken väg de vill gå och allting sånt liksom. Samtidigt så tänker jag att det borde ha lite med att göra vilken påverkan och så jag ger dem. Alltså, har de i alla fall liksom blanka förutsättningar för vad de vill. Alltså om jag har tänkt att de ska bli elitskidåkare, men så är de intresserade av det och vill bli musiker istället. Då kanske jag har gett dem vissa liksom förutsättningar som då inte alls passar i det livet de har valt att leva. Så att föräldrarna väljer förutsättning när de är små tycker jag nog är fel. För att när den personen själv blir myndig och mogen och liknande, då ska man nog från det stadiet börja kunna välja hur man ska alternera sin kropp på något sätt liksom.
Men om man byter jobb nu då?
Ja, det är ju en mognad sak. Alltså om du är så pass...
Blir det, får man det på högskolan så här, om man läser till journalist då, som jag är, så här, ja, men då får du ett extra finger här så du kan skriva ännu snabbare. Så får man genomgå en liten operation där.
Det är rimligt att man gör, det är en del av liksom de åren man lägger av att liksom påverka sitt sinne, kan man också till att påverka sin kropp för att passa den yrkesrollen på något sätt liksom. Sen är det klart, men, nej, men jag var inte journalist. Många,
Kapar de fingret då?
ja, men alltså precis, du kanske kan välja att behålla det, men att du kan också då välja att alternera kroppen på något annat sätt åt ett annat jobb du kanske väljer i framtiden.
Men måste man ha pluggat för det, eller är det liksom, hur kommer man lösa det?
Ja, den här utredningen då som börjar ju egentligen med att vissa personer kanske inte alls är ämnade för ett visst jobb. Och då är det lite till de här kuratorerna och de här studievägledarna att kanske snarare rekommendera så här att ja, men vi ser här på de här testerna du gör att ja, du får nog en bättre karriär och framgångssaga om du väljer någonting inom det här yrket. Alltså, om det kom en helt omusikalisk jävel och sökte in på Kungliga Tekniska Musik, eller inte tekniska utan Kungliga Musik någonting, liksom supermusikalisk linje, så kommer han ju förmodligen inte in.
Heter den så?
Nej, så heter det nog inte.
Kungliga Musikhögskolan.
Där till exempel, då måste man ju säkert vara ganska duktig, tror jag.
Ja, precis. Men alltså, blir det inte lite elitistiskt då?
Visst blir det.
Alltså, klassbaserat på något sätt.
Problemet är om vi då lyckas lösa att inkomsterna också är kanske lite bättre spridda mellan yrken. Alltså, det är kanske ingen som... ja, det är klart att alla de här liksom halvfadäsjobben... det kan ju kanske vara ett sätt att motverka klassamhället, för nu bygger det ju bara på intellekt i så fall, liksom att ja, de som har råd att plugga och allting sånt, det är ju de som blir klasseliten nu liksom. Det är inga förutsättningar för det, utan man kanske är ganska dum, men är arbetsför, eller man kanske jobbar på ett lager liksom, för att man är bra skapt för det. Men eftersom man då också nu har chans att liksom på något sätt påverka och göra den rollen till ett bra roll, så finns det jobb även inom den sektorn som är lika unika fast för den människan. Förstår du hur jag menar? Att en läkare till exempel nu får ju mycket pengar för att man har lagt ner mycket tid på sina studier och man är ju...
Ett framförallt ansvarsfullt jobb, får man säga.
Har vissa väldigt speciella kunskaper. Alltså vem som helst kan inte gå in och skära i ett hjärta eller säga så här att ta bort den där och skär här, gör det. Alltså det är väldigt specifika kunskaper som du inte får om du inte specifikt pluggar till läkare. Och det tar ganska lång tid att lära sig så mycket om kroppen.
Ja, men så, ja, men då är det snarare, ja, precis. Men det är kunskapen så, givetvis som de får betalt för.
Och då tänker jag kanske att så här, det kanske går att bli så bra som lagerarbetare, att du är lika unik som en läkare är med sina kunskaper, kan du kanske bli på ett lager. Att alltså du vet svinbra liksom hur man staplar grejer eller liksom får ett flöde i operationen. För att visst, du kanske inte bara är lagerarbetare, man kanske är någon form av så här logistik ansvarig på ett lager och så styr man robotar och maskiner och sånt. Alltså vad fan vet jag, men jag tänker att det i alla fall borde gå att utveckla jobb som då som är unikt i alla branscher. Alltså man kan nästan vara läkare fast på massor av olika områden.
Jag vet inte. Du har ju något där, men jag vet inte, det här klass problematiken lever ju kvar. Alltså, för man är ju inte bara en arbetande människa liksom. Förstår du vad jag menar? Man är ju också någon utanför.
Ja, men är det inte framförallt jobbet som skapar klass?
Jo. Men att man får använda sin den här extra grejen som man fått på jobbet privat. Jag vet inte, det är något som är.
Jag tror bara att vi skulle se en ännu större mångfald givetvis i även alltså privat. Om man går efter jobbet då och spelar tennis.
Ja.
Det kan vara så att någon kommer in där med typ så här fyra ben liksom.
Ja.
Vad vet jag? Vem behöver fyra ben i jobbet liksom? Men
Ja, det man ska ersätta någon häst eller något.
nej men ja, man får väl titta lite mer på vad alla jobb behöver då. Så det finns ju någonting som
Vad skulle du behöva i ditt jobb? Bara om
jag snackar ju bara hela tiden liksom. Med energi då liksom, att jag ska orka vara skärpt och tänka, vara fokuserad bättre liksom.
Ja.
Och kom ihåg människor framförallt, det är nog väldigt, väldigt användbart i mitt jobb. Att nästa gång jag möter den människan så är jag så här, jag kommer precis ihåg vad vi pratade om förra gången liksom.
Jag tänkte på det idag. Jag är svinbra på ansikten.
Ja, det är fan inte jag alltså.
Så jag är löjligt bra. Jag mötte en snubbe idag på stan som jag visserligen har sett flera gånger och han jobbat på med några polare så förut. Och vi möter varandra och vi tittar på varandra, men han har inte en susning om vem jag är.
Och du vet.
Jag vet vad han heter, jag vet att han har bott där, så jag kan allt.
Det är ju en bra egenskap faktiskt. Det är ju, kan jag tänka mig är skönt. Och jag råkar ofta ut för att jag träffar någon och så har jag ingen aning om vilken situation det egentligen handlar om att den där människan är. Alltså.
Men alltså jag vill gärna att det ska kunna, jag vet inte hur jag har inte lyckats applicera den på något sätt som gör att jag kan få pengar. Förstår du vad jag menar? Man vill ju ändå kunna använda den skillen, inte bara som att säga det här, jag är jävligt bra på ansikten liksom.
Nej.
Det blir så här, ja, sen är det klart, det är slutet.
Jag som har talanger som det är svårt att göra pengar på. Speciellt om man kollar typ på YouTube och liknande så här. Så folk är ju helt vansinniga på vissa saker.
Men det är också ett jävligt dåligt YouTube-klipp med mig då.
Ja, det är svårt att göra amazing.
Det är så svårt för någon att ta till sig så här att jag sitter och pekar ut folk. Det där är Kalle Andersson och det där är Eugen Axelsson. Alltså det, ja, schysst. Nej men förstå, alltså det jag menar är att det måste ju gå att använda den här skillsen, för det är ju att jag känner igen folk och har bra ansiktsminne måste ju också kunna betyda. Det är inte en isolerad egenskap att ha bra ansiktsminne. För jag menar, det måste ju kunna generera ut i flera andra saker. Att jag har bra, lätt att komma ihåg andra saker på något sätt. Jag är ju urusel på så här andra minnesgrejer. Men just det här med ansikten ibland så är jag ju superbra. Och det menar jag att om jag jobbar på NASA så måste de kunna ha någon liten uppgift för någon som är svinbra på den typen av minne.
Ja, man tycker att man är, åtminstone borde kunna träna upp så att det är liksom centrat av hjärnan som du uppenbarligen har väldigt hög aktivitet i på något sätt ska gå att använda även i andra syften liksom. För att
Ja.
till exempel böcker man läst eller liksom saker man vill komma ihåg. Alltså,
Ja.
ja, det kanske är helt olika delar av hjärnan som då är helt enkelt stimulerade. Men precis sådana egenskaper är det väl jag egentligen tänker att man den här mentorn då som liksom delar ut eller rekommenderar folk utbildningar och jobb och allting sånt har ju då också en olika skills som den dels ser att man har att så här, och du har redan 40% till att bli den här logistik-supersnubben så att du behöver egentligen bara
Det är alltid så super, jag gillar
så, allting blir ju lite mera super alltså
det.
det blir till skillnad från om man är en kassörska som sitter i kassan på ICA liksom. Och så blir du genetiskt och utbildningsmässigt förstärkt för att vara i den uppgiften, så blir du en superkassörska. Och då borde ju den kunna liksom hämta ut mer lön, bättre, alltså den gör det där bättre liksom på något sätt. Hur man gör det bättre. Men det är väl där det handlar om, att skapa yrkesroller som man då har råd att göra. Alltså hur det går att förstärka hela den där grejen liksom på något sätt. Ja, riktigt så här långt tänkte jag väl kanske inte då när jag satt och funderade i så grej där, men den har ju lite med det att göra. Men att den här obalansen som vi nu skapar i mänskligheten måste vi också då kunna twista till att bli någonting så att vi åtminstone har en strategi. Nu låter vi ju bara allting falla ut i någon slags kaos. Att okej, okay, alla har cancer, alla blir allergiska, alla ser dåligt och alla, alltså, vi
Ja,
låter
just.
skiten bygga på. Och för att hämma den utvecklingen kanske man skulle behöva liksom titta på, den här människan behöver verkligen superbra syn, så det fixar vi liksom direkt. Typ en
Just.
bot eller jag vet fan. Så liksom. Men
Men det är bättre att mygga av alla de här som inte.
jo, men då är ju verkligen en gränsdragning.
Ja.
Får det? Vad är det, de som är kärnfriska på alla punkter liksom? Oj, jag är lite laktosintolerant. Ba bang!
Ja. Ja, det kanske inte är så tokigt att säga.
Då får vi nog jobba ganska mycket med hur vi ser på vår medmänsklighet liksom. Att
Jobba med att sälja in det faktiskt för allt.
ja, få börja nu att göra människor så kalla så att man inte tycker att det är något problem att skjuta av någon.
Kan inte du testa med Elvis då?
Skjuta av honom.
Nej, men då uppfostrar honom till en svinkall människa.
Ja, fast då, jag vill ju inte att det ska bli den typen av kyla. Det ska vara ett kärlek för mänskligheten, men att det, på samma sätt som vi nu accepterar att folk går bort i cancer och att det finns,
Och så ska vi acceptera att man skjuter en som har laktosintolerans.
men att om människor, alltså för idag känns det som att det inte skulle alls bli accepterat med någon som kom och hade fyra ben.
Nej.
Det blir så här, fan, vad hände liksom? Och det känns väl också som ett sätt att i så fall luckra upp det här med rasism och sånt också, att det skulle finnas annat vi då skulle börja fokusera på. Att om man nu pratar om att någons hudfärg och sådär, och så mobbar man någon för det liksom, för att det är skillnaden. Börja göra så stora skillnader på människor att det går inte längre liksom att härleda det nästan till en folkgrupp eller en kultur eller något sånt, för att mycket större attribut.
Ja, just det, att den där man ser skillnad på är folks egenskaper. Men det kommer väl också bli någon form av rasism då, alltså att de som är.
Jo, men det tror jag aldrig vi blir av med. Då i så fall får vi jobba med vårt psyke, att vi får knoppa av det. Men att
Men är det bättre? Ja, det kanske är bättre i och för sig då. Men jag vet inte.
åtminstone kanske liksom tillhörighet med dem som du liksom står nära i form av, jag vet inte, det skulle ju bli klasser eller skillnader på det också, att de som är de här skogshuggarna och som är svinstarka och inte kanske har ett lika skarpt intellekt, de skulle ju på något sätt säkert på sikt bli de smartas slavar då på något sätt liksom. Alltså så att de utnyttjas nästan, för att ett starkt intellekt vinner väl nästan alltid i slutändan mot hur, jag vet inte, alltså.
Du säger, det du kommer fram till är att du tycker skogshuggare
Lite dum i huvudet.
är Under jul så ser man ju på extremt mycket tv, känns som. Men tvn är typ alltid på om man sitter och kollar på tv som man annars absolut inte skulle kolla på. Det är liksom mellanläge på något sätt.
För det första har ju inte vi någon tv.
Nej, just det.
Och när vi skulle se Kalle Ankas jul, som brukar vara en jultradition för många och har varit även för oss, så kunde vi inte göra det då, för det gick inte på SVT, eller idag, men i jul, nu. Det gick inte på SVT Play.
Aha, ja.
det. Och jag har inga tv-kanaler eller någonting sånt. Så vi har inte tittat någonting på tv. Allt.
Vad skönt. Men du kan ju tänka dig att du är uppvuxen med tv. Det är alltså ett specialprogram jämt liksom så på under jul. Du vet ju, tänk om att du fattar hur det funkar.
Saker eventuellt.
Du försöner.
Är det inte att det är ganska så att de sänder samma saker? Att allt
Jo.
I hope på juldagen och greven och betjänten eller vad fan det heter. Alltså det kanske är på nyår eller skit.
Nej, greven, ja det är det som, och Ivanhoe också nu i år. Men det är allt, det kan vissla han och allt det. Men jag är inte så jävla förtjust, jag är inte emot det, folk får väl se det om de vill se det, men jag är inte så att jag måste se Kalle Anka som många gör, jag skiter i Kalle. Men det skulle komma fram vara något helt annat egentligen, att vi har suttit och kollat ganska mycket på, jag tänkte på när vi pratade om evolutionsteori och savannen och så här. Vi har kollat mycket på
Animal Planet.
National Geographic Channel.
Det är intressant faktiskt många gånger.
Alltså det är ju, de programmen är så fruktansvärt långsamma och det händer egentligen ingenting. Men ändå så sitter man och tittar.
Ja.
Alltså, svinlänge kan jag sitta på det. Om det handlar om en leopard som lärde sig att jaga babianer. Och det var, alltså jag kom, konstigt nog, eftersom jag skulle ha så bra minne så kommer jag ju typ inte ihåg någonting om hur de jobbade. Men ändå så sitter man och kollar på djur-tv. Alltså helt tagen är jag det. Och nu, precis när jag gick upp och spelade in här så satt vi i soffan en liten stund och började kolla och testade min fru direkt. Så att hon zappade över till djur-tv.
Men innebär det inte egentligen att de har oerhört bra producenter då på de kanalerna? Att de gör dem så att det är intressant, så man vill fortsätta se?
Jag vet, alltså, eller så är det bara så här. Man behöver inte förstå någonting, för det är liksom på ett sätt. Det finns inget samhälleligt konstruerat i det där, för att det är liksom, eller för oss, de har ju sitt eget samhälle som vi absolut inte förstår. Så man behöver inte fatta några regler eller koder, man behöver inte vara orolig för att man inte ska fatta någon ironi eller att man inte ska fatta något djupare, utan det är bara vad det är. Det är djur.
Primal-TV liksom.
Exakt. Ibland så känner man ju det, att man bara vill ha något dumt att titta på. Man vill inte djupa ner sig i någonting. Och då tror jag att den här djur-tv är det bästa som har hänt alltså.
Ja, för det känns ju som att det är bra istället för att kanske slå på. Shit, vad gammalt det här kommer låta nu, men Ricky Lake, går det?
Var det så länge sedan du hade tv?
Det är ju en jävla massa år sedan jag har haft tv, så att jag följer ju inte alls med vad som går. Så att Ricky Lake ligger tragiskt nog ganska top of mind på mig när det
Din tv-referens. Ja, kör, men vad står det? Om man istället för att slå på en Rick Lake så.
ja, men då kan man ju hellre slå på Animal Planet eller någonting sånt, som då är kanske då lika hjärndött att se på. Alltså det är samma typ av liksom att bara sitta och driva tid. Men det känns ju mer värdigt att ha sett en timme om leoparder än att ha sett en timme Ricky Lake. Alltså du har ju behållit mer av ditt mänskliga, alltså jag vet inte, förstår du vad jag menar?
Alltså, man kan ju välja att lära sig någonting också. Förstår jag? Alltså,
Kanal.
på Rick Lake så är det ju verkligen bara hjärndöd. Här kan man ju välja att vara hjärndöd eller lära någonting under tiden.
Ja, för de där programmen med djuren lär en ju ofta någonting, kanske liksom inte om livet som vi lever i samhället, men det är ju kunskaper om djur och sådär liksom, och hur det funkar i största allmänhet. Och många av de där brukar ha lite invävda, lite så här natur, att man inte ska köpa grejer och sådär, alltså för att det är utrotningshotade djur eller vad det nu kan handla om, att man då faktiskt blir en lite mer medveten konsument.
Och sen ett stort plus är ju också den här berättarrösten. Alltid någon brittisk herre som pratar så här tyst och "We'll see the leopard here and he's walking slowly. Approaching the baboons in the air." Det är fruktansvärt härlig stämning på något sätt.
Mer som han, vad heter han, Skinner i, nej, Mr. Burns i Simpsons.
Ja.
Jag förstår vad du menar, det är alltid någon otroligt mogen röst som pratar.
Ja. Men det är väl det jag har lärt mig den här julen.
Ja, jag tycker att det är ändå bra alltså. Så länge man snappar upp någonting. Djurprogram. Men när vi är hemma hos folk, till exempel när vi är hemma hos mina föräldrar, jag och Sofie, då kan vi många gånger också, när vi kommer till en TV så här, då slår vi på Animal Planet eller någonting sånt. Vi säger så här, slå på djurprogrammen, djurprogram. Och så slår vi på det. Så det finns ju någonting i oss som nästan, som vill ha det. Alltså så här som, känns naturligt att titta på djurprogram.
Jag skulle vilja se en sån film om människor. Alltså så här.
Bilder den likadant liksom.
Ja, jag tänkte den här Mr. Burns-rösten som pratar. And here we see the man walking to the grocery store, shopping some groceries. Alltså undrar om man skulle få samma känsla av att det är bra.
Det så, kunna bygga med, och där känns det verkligen som att man skulle kunna lära sig någonting. Att man nästan ironiserar över så att ja, där går han tar en och en halv liter mjölk. Han väljer inte en liter mjölkförpackning, men jag tänker att den ska räcka lite längre. Men
Ja.
så får man lite fakta uppslängt om att då kanske det är egentligen dumt att välja sådär för att vi vet att 75% av den maten du köper här kommer ändå inte ätas inom den tiden det är tänkt. Så att genom att välja så här och så här så,
Och
så
förmodligen är en laktosintolerant också, kommer han skjutas av här om man inte är. Ja, men jag skulle, just i en mataffär tror jag det kan vara jävligt intressant. För det är ju på något sätt det ofta djurprogram handlar om. Deras jakt och hämta mat. Så det skulle ju vara det vi gör också, att man sladdar in så här på ICA Maxi parkering och med stressar fram och hämtar kundvagnar, trycker in så här en förköpt mynt som får man inte ur här, så rycker i den kedjorna liksom in och ur, toapapper där. People need toilet paper because they want to wipe their asses out. Och sådana saker. Jag skulle, mycket bra TV tror jag.
en annan sak jag har tänkt på som berör det här ämnet egentligen kanske på något sjukt sätt, men det är att skolsystemet borde på ett kanske tydligare sätt bara gå efter kunskaper istället för år, alltså hur gammal man är.
Okej.
Och risken finns ju även här då såklart, och någon som är kanske skitpåläst säger bara nej, men då blir det som sagt elitism eller vad som helst. Men att i en skola så har man alltid liksom låg, mellan och högstadie kan man säga. Det liksom är hela skolan. Och då ska det inte vara konstigt att på en avancerad mattelektion så dyker det upp en 11-åring och några 19-åringar och en 13-åring. För där är de i sina mattekunskaper. Men på idrotten så kanske liksom, du vet, några andra går upp och är, alltså förstår att man liksom,
Men hur blir det inte elitistiskt då?
jag vet inte.
Varför vill du ha det så för då?
Det blir elitistiskt i dem, men på något sätt kanske jag tänker liksom att det här som jag vill åt med jobben och de olika liksom förstärkningarna i deras kroppar, så vill jag också här att det ska inte vara något konstigt att någon är bra på matte och en annan är bra på språk. Och då går de, alltså då stimuleras de på den nivån de är. Alltså det ska inte, för att jag menar, det känns ju inte alltid som att kanske den som är bäst på matte är den som i så fall skulle bli eliten. För att i något helt annat ämne, på bild till exempel, alltså då går du bara upp, är du bra på att måla liksom, så går du bara upp några årskurser, och istället för att sitta då och måla en häst och ett äpple och en sol i första årskurs så kanske du kan måla liksom stilleben med de som är på mellanstadiet eller högstadiet.
Ja, det är inte en helt vidrig tanke. Alltså, för många kommer ju tänka så här, ja, men vad fan, då blir det ju så. Men om man är så att alla har, då gäller det att hitta ut vad alla individer
Exakt, att man, men
är bra på och sen så får man toksatsa på det.
ja, inte bara toksatt, utan jag tycker att det kanske inte ens är ett huvudämne, men istället för att du sitter och har bild på en nivå som inte stimulerar dig, så går du helt enkelt att bara ha bild på en nivå som utvecklar dig. Alltså så att det är inte så att den människan som kanske visar extra talang för bild behöver inte liksom ha mer bild i veckan eller någonting sånt, utan det är bara att han har det på en årskurs, eller liksom det som idag motsvarar en årskurs. blir ju hans naturliga nivå. Så att liksom, skolan ska ju vara utvecklande på, och alla kurser ska ge dig rätt stimulans. Och du vill att slänga in dig i där du hör hemma. Och det ska inte vara konstigare än att är man talanglös på bild så ska du ju vara med andra som är typ talanglösa. Och klassen hålls för den nivån.
Det håller jag med om. Det diskuteras ganska ofta så inom sport. Liksom, att man inom situationstecken elitsatsar på ung nivå. Att man plockar ut de bästa som får göra vara bara med de bästa och att de sämre får vara för sig. Och jag har alltid stört mig på den. Jag känner inte som att jag är en elitistisk människa. Men om jag nu är det så är jag väl det. För så här tycker jag helt enkelt. Att om det är en klick svinduktiga fotbollsspelare som är, vad nu gamla de är, 6-7 år. 7 år, säger vi. 8. Och så är det några andra som är pissdåliga.
Ja, just det. Okej, ja.
De som är pissdåliga som ligger i ett hörn och, eller klättrar upp på ribbstolar, fastnar någonstans bakom en ribbstol eller vad som helst. De är inte dugg intresserade av att spela fotboll. Har ju inte roligt.
Nej.
När de spelar fotboll med de som är svinbra, för de hänger inte med. Och likaså den som är jätteduktig tycker att det är vidrigt att spela med den här som är dålig. Och då tycker inte jag det handlar om att man särskiljer. Visst, på ett sätt så särskiljer man ju talanger. Men det är ju också att göra som du säger, att man anpassar folk till att vara med dem som man bäst är på samma nivå som. Och på så sätt tror jag att man utvecklas mer. Alltså för ett exempel är, det blir kanske för snårigt här, men en överstegsfint i fotboll. Vet du vad det är?
Jag tror det, ja.
Det finns en övning där man springer mot varandra från varsitt håll och så ska jag göra en överstegsfint. Så båda lyfter på höger benet så drar de bollen åt vänster. Om det är en som är svinduktig på det och en som är svindålig på det och de springer mot varandra, då kan man inte garantera, men förmodligen kommer den som är dålig på det göra fel och springa rakt in i han som är bra. Alltså kommer han som är dålig på att göra finten inte lära sig att bli bättre på finten, och han som är bra på att göra finten, han kommer heller inte bli bättre.
Nej, för han sänktes av den som var dålig liksom.
Alltså han ramlar hela tiden. Han kommer inte kunna göra det med mer fart eller bättre hastighet. Alltså han kommer inte kunna göra det mer precis. Men om han nu är den här som är dålig är med andra på sin samma nivå, då kommer de kunna ha mer jämbördig nivå och utvecklas tillsammans på det sättet.
Och sen redo att göra överstegsfinten, och då kan de i så fall liksom gå vidare därifrån.
Men exakt, nästa år så kanske han är på den andra nivån som han var förut och tvärtom liksom. För så jag menar, folk utvecklas ju i det där.
Ja, och det man då får poängtera i förändringen av det här systemet, om det nu skulle genomföras på något eller annat sätt, att man, för visst det är ju, idag är det ju ett negativt laddat ord att man skulle göra det här elitgrejen liksom. Det som är viktigt att poängtera då, eller liksom försöka verkligen lägga ner energi på, är ju att alla ska hitta åtminstone någonting som de kanske kan vara lite elit på liksom.
Ja, exakt.
Men för mig på något sätt så handlar det inte så mycket om att lyfta fram talangerna. Det handlar mer om att ge dem som kanske inte är talanger en möjlighet att inte bara se sig själv som dåliga. För så blir det ju i ett fotbollslag eller ett hockeylag, när man då i en och samma årskull så finns det ju några som är skitbra och några som är skitdåliga. De som är skitdåliga, de vänjer sig vid att släppa fram de här som är bra, för att annars vinner vi inte matchen, och annars, ja men du vet, de lär sig ju tidigt att isidosätta sig själva för den stora gruppens skull. Man vågar ju inte ens ta en skottchans på en match, för att man vet att det är bättre att jag passar till den här som är duktig och så vinner vi åtminstone. Motverka den känslan av att jag inte får ge allt jag har för att jag är för dålig, så är det ju bättre att alla spelar på den nivån de är. Och då vet i alla fall alla att jag försöker nu att dribbla vidare och avsluta själv, för att jag vet att de andra är inte speciellt mycket bättre än mig, och hade fan inte gjort det speciellt bättre än mig heller. Och utom en ganska god chans att kanske lyckas, för att motståndet jag möter är också anpassat efter mig. Jag vet att motståndarlaget är inte heller någon svinsnabb, svinsäker fotbollsspelare som helt enkelt bara dräper mig som är lite halvdålig. Så För det finns goda chanser för mig att bygga upp ett självförtroende nog att våga dra iväg det här skottet. Mm.
Och visst, barn ser väl och hör liksom, så, men jag tror att mycket är nog föräldrar som känner sig kränkta över att ens barn inte ska kunna få vara i den bästa gruppen. Tyvärr, alltså det är klart barn kanske reagerar på om hans bästa polare är någon annanstans och hela den problematiken. Men jag tror det är lik förbannat att han skulle tycka att det var komma på att det var roligt att spela fotboll med de som är jämnbördiga. Men däremot så kommer aldrig föräldern att, det finns vissa föräldrar som gör det, men jag tror det är många föräldrar som inte accepterar det.
Nej, och när det gäller liksom lagidrott eller liknande, så då har man ju oftast en kompisklick, om man säger. Om man spelar fotboll så har man ju lagkamrater i fotbollslaget som man umgås med på något annat sätt än genom fotbollen.
Mm.
Får man ju då genom liksom den här uppdelningen. Och då menar jag också givetvis mellan åldrarna också. För att min tanke här börjar egentligen i skolan och har inte så mycket med idrott att göra, även om det givetvis borde gå att applicera även där. Men för att i skolan kan jag tycka att det är nästan ett viktigare bekymmer. Alltså visst, om du är bra på fotboll till höger och vänster kanske inte liksom avgör det framtida
liv. Nej, det är mer en liknelse, tror jag målar upp som.
Finns ju de här, det är ju samma typ av principer som uppstår om någon då kommer hem och säger så här: ja, vi gjorde matteprovet idag och jag kom in i mattegrupp F, liksom.
Mm.
Ganska risig grupp liksom. Då tycker ju säkert de föräldrarna så här: ja, fan vad segt att du hamnade där liksom.
Mm.
De borde ju också då kunna trösta sig själva med att jo, okej, okay, du uppenbarligen så är du ingen mattebegåvning, och det kan man ju inte blunda för. Alltså det skulle man ju upptäckt även i en normal årskurs, så att säga, att ja, min son har väldigt stora problem, får inte den hjälpen de behöver och sådär liksom.
Mm.
Snarare handlar det om att man lägger mer tid på tid eller resurser från lärare på de här individerna som har det lite svårt, att man plockar upp dem tidigt där man märker att den här killen har ovanligt svårt för matte, han behöver en mattelektion som är väldigt pedagogisk liksom.
Mm.
Någon annan som då har svårare för något annat eller sämre intresse eller liknande får den stimulansen de behöver.
Ja. Jag tar och räknar för, nu tar jag på mig Dio här, för jag ska snart iväg samtidigt också. Det går i 110 när man är hemma i Norrköping. Jag är i Norrköping förut. Så att man ska inte bara träffa alla. Så nu är det Dio och den är iväg här alldeles strax.
Yes.
Ska vi önska alla gott nytt år då? Och
rundar av det här sjätte mellandagsavsnittet.
Ja, ett rappt avsnitt, som får säga.
Det kanske låter lika som annars, men vi är ovanligt lite skitsnack. Det där så här.
Ja, verkligen. Vi får ta det nästa gång istället.
Snacka bara spyskit då egentligen liksom.
Ja, då kommer vi, så kanske lägga ut en specialpodcast när vi bara pratar skit.
Ja.
Det skillnad från alla intelligenta tankar som vi har haft nu.
Skitavsnitt som inte ens har numrerat. Det är bara skit liksom.
Ja.
Men det tycker jag kanske också. För, kanske en skitdålig idé. Nu när jag tänker efter, det låter mer som en dålig idé än en bra idé, men det är en kul tanke.
Vi får se. Men då så, kära lyssnare. Ha det bra. Gott nytt år. Och ha det bra.
Ha det bra. Gott nytt. Hej.
Hej, hej.